Idag är det 1 maj, arbetarrörelsens dag. Fram till nationaldagens införande 2006 så var 1 maj faktiskt Sveriges enda helt sekulära helgdag. Men varför är vi lediga just idag? Jo, det har att göra med en händelse i Chicago för länge sedan.
Vi kör genom de fattiga vitas kvarter till downtown, till innerstan.
Det här är Birgit Sunesson, en kollega på Sveriges Radio som dog 2007. 1980 så reste hon till Chicago för att besöka den plats där högtiden 1 maj föddes.
Hyreshus med sönderslagna fönsterrutor, skräp överallt i rännstenarna och stora övergivna tomter.
Med sig i bilen så har hon läraren Jack Scanlon.
Rätt som det är stannar Jack bilen. Här är det, säger han. Nu kan du kliva ur.
Då, på 80-talet, när Birgit var där, var det en mer eller mindre övergiven plats.
Här var ett torg förr i världen. Det hette Haymarket, Hötorget. På den fläcken där du står nu, säger Jack, var det någon som slängde bomben på kvällen den 4 maj 1886.
Två år innan bomben kastades hade den amerikanska arbetarrörelsen bestämt sig för att börja kämpa för 8 timmars arbetsdag. Den genomsnittliga arbetaren jobbade då mer än 10 timmar om dagen 6 dagar i veckan. Och slagorden som upprepades på affischer och i sånger var 8 timmar för arbete, 8 timmar för vila och 8 timmar för det vi behagar. Och den 1 maj 1886 så utlyste man en stor generalstrejk för att få igenom arbetstidsförkortningen.
Why May 1 was selected? We really don't know.
Historieprofessorn William Adelman, här intervjuad av Birgit Sunesson, säger att ett skäl att man valde 1 maj kan ha varit att det var då byggarbetarna ofta påbörjade arbetet igen efter vintern.
That was the time the bricklayers and the carpenters went back to work after the long winter.
När strejken inlett svarade flera av fabriksägarna med att ta in strejkbrytare. Och när upprörda arbetare samlades för att protestera mot det här så öppnade polisen eld.
Och den här gången dödades 2, 3 eller 4 arbetare. Det blev väldigt många också sårade, många kvinnor och barn som blev skadade.
Skottlossningen skedde den 3 maj och på natten så samlades ledarna för de olika arbetarorganisationerna för att diskutera vad de skulle göra. De beslutade att utlysa ett protestmöte på Haymarket Square dagen därpå. Första flygbladet som trycktes upp innehöll frasen "Arbetare, beväpna er och kom med full styrka." Men en av ledarna, August Spies, krävde att just den formuleringen skulle tas bort. Så man gjorde nya, utan uppmaning till att ta till vapen. Och mötet dagen därpå förflöt, trots allt, helt fridfullt. Ända till kvällen.
About 10 o'clock it started getting very cold. A very cold wind came off of the lake. And it also started to rain a little bit.
I kylan och regnet skingrades de flesta arbetarna. Endast ett par hundra dröjde sig kvar på torget. Och det var då som polisinspektören John Bonfield beordrade sina trupper att upplösa mötet helt och hållet.
Polisen började klubba ner människor och efter en liten stund var det någon som kastade bomben mitt i folkmassan. En polis blev dödad, men sen dödades ytterligare 6 poliser under en panik som uppstod. Många poliser sköt på sina egna kamrater.
Minst 4 arbetare dödades också och många tiotal skadades. Trots att man inte visste vem som kastat bomben så inleddes en jakt på arbetarrörelsens ledare. Över 800 personer greps, men i slutändan stod 8 personer åtalade. Samtliga var anarkister och syndikalister.
Före Haymarket var anarkism och frihet synonyma begrepp. Men efter Haymarket blev en anarkist liktydigt med någon som slänger en bomb.
Rättegången mot de 8 anarkisterna pågick nästan ett helt år. Och trots att flera av dem bevisligen inte varit på platsen och trots vädjanden om nåd från sådana som Oscar Wilde och George Bernard Shaw så dömdes 5 av dem till döden.
Den 11 november 1887 hängdes 4 av männen. Albert Parsons, August Spies, Adolf Fischer och George Engel. Den 5:e Louis Ling hittades död i sin cell dagen före hängningen.
200 personer bjöds in för att bevittna avrättningen och företagare i Chicago slogs för att få plats framför galgen, säger William Adelman. De tänkte att det här skulle vara dagen då arbetarrörelsen för alltid krossades.
They figured the minute these men were dead, there would be no trouble with labor unions in America again.
Men nu blev det snarare tvärtom. Människorna som hängdes framför deras ögon blev martyrer. Och deras död är en av anledningarna till att vi idag, i stora delar av världen och mer än 100 år senare, tar ledigt från arbete och skola för att uppmärksamma arbetarrörelsens framsteg genom historien. Till exempel det som allt egentligen handlade om. 8 timmars arbete, 8 timmars vila och 8 timmar till det vi behagar. Allt det här som vi pratat om hittills hände ju långt borta på andra sidan Atlanten. Och ibland, och jag vet inte om ni också känner så här, men för mig så känns det ibland som att man kan mer om amerikansk historia än sin egen. Som tur är så finns det gott om liknande berättelser från min lilla del av världen, alltså norra Sverige. Så idag här i P1, i den här specialsändningen på just 1 maj, så har jag bestämt att vi ska ägna de nästkommande knappt 90 minuterna till att berätta om och minnas arbetarrörelsens historia här i Norrland. Jag som programledare heter Viktor Harris. Och med mig idag så har jag en mycket kunnig skara människor. Nere i Stockholm sitter Vibeke Olsson, pastor och författare. I Malmö så har vi Roger Johansson, professor emeritus i historia. I Göteborg, Lovisa Broström, författare och doktor i ekonomisk historia. Och här bredvid mig i Umeå sitter Isak Törnqvist, doktorand i historia. Välkomna allihopa!
Tack så jättemycket.
Tack så hemskt mycket.
Jag har ju bett er alla att välja ut några särskilt spännande händelser från arbetarrörelsens historia här i norr. Och jag tänkte att vi idag ska ta dem i kronologisk ordning. Och det betyder att du, Vibeke, kommer att få börja. Du har ju skrivit en serie böcker om Bricken Eriksson, en arbetarflicka som tar jobb vid sågen i Svartvik i slutet av 1800-talet. Och första boken handlar om Sundsvallstrejken 1879. Och du ska få berätta om den. Men jag tänkte först, kan du ge en bild för oss hur livet såg ut för en arbetarfamilj där i Svartvik vid den här tiden?
Ja, vi ska försöka föreställa oss det enorma industrilandskapet med de jättelika timmermagasinen ute på vattnet, så att farleden bara är en smal ränna och fartygen från hela världen som ligger ute vid dykdalberna och väntar på sina virkeslaster. Och så på stränderna de enorma brädgårdarna med jättehöga stabbar. Och så ligger arbetarkasernerna uppe i backarna. Och livet för en arbetarfamilj, det var ju att man fick fri bostad och fri ved om man var fast anställd. Och arbete åt barnen. För oss kan det ju låta grymt att barnen arbetade, men alternativet om man var torpare eller backstugsittare var att skicka iväg barnen som lillpiga, lilldräng till någon bonde.
Så det var på vissa sätt en fördel att jobba där. Vad var bakgrunden då till strejken 1879? Vad var det man inte trivdes med?
Ja, det handlade om lönesänkningar. Man hade sänkt lönerna med 20-25% på grund av en depression på världsmarknaden. Och det här var väldigt svårt för många familjer, för att hela livsformen i det här kasernlivet på verket byggde ju på att man kunde tjäna pengar under sommaren och tidiga hösten, så att man kunde betala föregående vinters handelsbodsskuld och så lägga upp en buffert för nästa vinter. Och i och med de här lönesänkningarna så blev det mycket svårare. Och sen var det så att riksdagen beviljade sågverksägarna ett lån på 3 miljoner kronor. Det var ju jättemycket pengar 1879. Och då trodde ju arbetarna att de skulle få någonting av det, att lönesänkningen skulle dras tillbaka. Men så blev det inte, utan lönesänkningen stod fast. Och när flera arbetare sen blev vittne till hur sågverksägarna firade det här med en hejdundrande bankett, då rann bägaren över.
Vad gjorde de då?
Ja, strejken bryter ut den 26 maj på Häfners i Brädgården. Och nästa dag så sprider det sig till alla sågverk. Och det här är den första stora strejken i Sverige. Det har ju förekommit strejker tidigare. Gruvan i Persberg 1869 till exempel, som det finns en fin diktsamling om av Jan Stolpe. Gävle Brädgårdar 1875. Men det här är den första stora strejken, för 6000 sågverksarbetare lägger ner arbetet för att kräva tillbaka föregående års löner.
Hur reagerade sågverksägarna och politikerna på att arbetet upphörde?
Ja, alltså sågverksägarna blev ju helt chockade. Därför att det var en sån omfattning. Så de bad om myndigheternas hjälp. Och det fick de med besked. Och landshövding Curry Treffenberg kom ilande från Härnösand. Och han hade snabbt rekvirerat 6 kanonbåtar och 1000 soldater.
Det låter lite extremt det här.
Det låter väldigt extremt. Och de där kanonbåtarna låg ju ute på redan och pekade på Sundsvall. Och det fanns ju naturligtvis människor som tog illa vid sig. Även sådana som inte sympatiserade med strejken, som sa att vi betalar skatt för att soldaterna ska skydda oss mot ryssen, inte mot Sundsvall. Och sen fanns det ju många, både arbetare och andra, som insåg att de kan ju inte börja skjuta, för att träpatronerna äger ju det mesta, då är det ju deras egendom man skjuter sönder. Men de låg där som en varning.
Den här Curry Treffenberg, landshövdingen, du berättade tidigare om ett citat som jag tyckte var så intressant. Den religiösa anarkin leder snart till världslig anarki.
Ja.
Berätta om det och hur det har att göra med de här händelserna.
Jo, alltså redan medan strejken fortfarande pågår så uppstår det en livlig diskussion om huruvida läsarna, alltså frikyrkomänniskorna, är orsak till strejken. Eftersom 2 av de 3 förgrundsgestalterna under strejken var ju ivriga frikyrkomedlemmar. Och Curry Treffenberg, han är övertygad om att så är fallet. Och med religiös anarki menar han frikyrkan. Med världslig anarki menar han massvälde, alltså det som vi idag kallar för demokrati.
Precis.
Och så det intressanta är ju att han hade ju faktiskt rätt. Den demokratiska fostran i frikyrkan ledde så småningom till genombrottet för politisk demokrati.
Hur slutade allting?
Det slutade med ett totalt nederlag för arbetarna. Och de blev omringade av militär med påskruvade bajonetter vid skarpskyttelägret vid Sundsvalls södra infart, där idag är cisterner och uppfarten till bron och så. Och en lång regnig natt så tar man in dem liksom för förhör under ett provisoriskt tak, och det blev ju helt ohållbart. Det regnade, det spöregnade, så att som det står i en tidningsartikel, flera både arbetare och soldater tog och ohälsa. Och flera blev ju häktade. Mm. Det var ju så här att strejka var inte olagligt i sig. Det betraktades som en avtalsfråga. Men myndigheterna ville så gärna kunna förklara strejken för olaglig, därför att man var rädd för upplopp och man tänkte på Pariskommunen och sådär. Och därför försökte man hitta olagligheter och tog in många människor till förhör. Men de enda olagligheter man hittade, det var några fall av hemfridsbrott, och man hade försökt få med kamrater som inte ville strejka. Ett fall av stöld, man hade stulit ett fat svagdricka. Och ett fall av ringa misshandel, man hade slängt ut inspektorn på Mons sågverk ur såghuset. Det var liksom de samlade olagligheterna. Och det som är intressant i det här är också att det här oerhört fattiga Sverige med de skriande klasskillnaderna var trots allt en rättsstat. Man dömde inte fattiga arbetare summariskt, utan framkom det att de var oskyldiga så släppte man dem.
Mm. En av dem som satt häktade var ju Isak Boström. Har du något kort att säga om vem han var?
Han kom från Burträsk i Västerbotten och arbetade på Stockviks sågverk som ligger väldigt nära Svartvik. Och han var drivande i brödraförsamlingen på Stockvik, det som kommer att kallas Missionsförbundet och Missionsförsamlingen.
I Sveriges Radios arkiv så hittade jag faktiskt ett reportage som gjordes på 1930-talet som handlar om just Sundsvallstrejken. Och där har man en intervju med Isak Boström som fortfarande var i livet då. Och jag har klippt ihop ett litet inslag från det som vi ska lyssna på nu.
Arbetarrörelsen började i Sverige som i andra land som en reaktion från arbetarnas sida mot de svåra förhållanden som den unga industrialismen medförde.
Det här är journalisten, poeten och riksdagsledamoten Ture Nerman som gjorde det här reportaget för Sveriges Radio 1937, nästan 60 år efter Sundsvallstrejken.
Läget var så svårt att man knappast vågade tro på möjligheten till förbättringar. För många blev livet tämligen hopplöst och de sökte sig trösten i brännvinet eller i förhoppningen om ett lyckligare liv i en annan värld.
I USA till exempel. Men, berättar Ture, det fanns bland arbetarna ett antal personer som vägrade misströsta.
Orädda män, kärnkarar, pionjärämnen.
En av dessa var alltså Isak Boström.
Var arbetade herr Boström när strejken började?
I Stockviks sågverk.
Hur gammal var ni vid det laget?
Jag är född 1851, alltså 28 år.
Vid tiden för den här intervjun så var han 86 år gammal. Han får frågan om strejken hade föranletts av någon agitation.
Inte alls någon agitation, det kom alldeles av sig självt. Jag hade inte hört ett ord om strejk förrän den kom tågande. Och vi gick då sågverk från sågverk och alla arbetarna var färdiga att följa med. Ja. Och inte undra på det, för arbetarna var ju så kränkta i sitt rättsmedvetande och de hade ingen annan utväg att komma sig rätta med det men genom strejk.
Arbetsdagen, berättar Boström, var 12-14 timmar lång. Lönen var låg och värst av allt var bristen på respekt från chefer och inspektörer.
Som fält åt en hel del olämpliga yttranden om arbetarna och till att översitteri.
Isak Boström berättar om hur soldaterna ringar in dem på skarpskyttelägret, hur de tvingas sova på bar backe i hellregn och kyla och hur de sedan förhörs en och en i en liten paviljong.
Det värsta var ju att jag blev häktad som ledare för strejken och fick sitta på rannsakningsfängelset i 6 veckors tid. Jag och så en som heter Backström som var anklagad för samma.
Men rätten friade honom och han kunde efter allt som hänt återvända till sitt jobb på sågen. I slutet av intervjun så får han frågan, var det då någon nytta med strejken?
Ja, jag ser en ganska god nytta med den. Först och främst så fick vi det igen något av vårt människovärde.
Cheferna och fabriksägarna kunde inte längre prata med arbetarna på vilket sätt som helst. De hade satt sig i respekt.
Ja, förhållandena har ändrats i åtskilligt sedan 1879.
Ja, det är väl att tiden är över.
Vad fick den här strejken för konsekvenser?
Ja, jag skulle ju vilja säga att de här 6000 sågverksarbetarna som inte fick det de strejkade för, men de förändrade Sverige för alltid. För tidningarna som ju då var dåtidens massmedia fick upp ögonen för att arbetarklassen fanns. Att vi har en samhällsförändring av gigantiska mått. Man hade inte riktigt förstått det. Reinhold Olsson som har skrivit mycket om sågverksarbetarnas historia, han berättar att när den första ångsågen drar igång på Tunadal 1849 så ville han se vad tidningarna skrev om det. Men de skrev ingenting förutom om en tragisk olycka att en kvinna hade kommit i beröring med en drivrem och blivit svårt skadad. Drivremmarna var ju i alla äldre industrier det farligaste farliga. Det var ju många som blev massakrerade av drivremmar. Så det skrev man om som en olycka, men ingenting om att en gigantisk samhällsförändring hade börjat med den första ångsågen. Det var liksom en blind fläck. Men i och med Sundsvallstrejken så fick man syn på arbetarklassen.
Du har ju sagt att det då arbetare blev en identitet.
Just det, just det. Som Alfred Kempe skriver i sin bok om strejken, att det som det skulle ha tagit skickliga agitatorer flera år att åstadkomma, det åstadkom landshövdingen och soldaterna på en vecka.
Vi ska hoppa framåt i tiden nu nästan 40 år till år 1917 och så ska vi be oss norrut längs med Höga kusten upp till Ådalen. Det är nu mitt under första världskriget och bara månader efter februarirevolutionen i Ryssland där liberaler och socialister störtat tsaren. I Sverige råder hungersnöd och politisk oro och arbetarna har ju nu organiserat sig i fackförbund och också i politiska partier. Isak Törnqvist, du ska berätta för oss om de händelser som kommer att kallas för potatiskravallerna och speciellt hur de tog sig uttryck i Ådalen. Vars vill du börja någonstans?
Jo, men jag börjar nog precis där du sa det, under våren 1917. Det är då de här så kallade potatiskravallerna eller hungerupploppen bryter ut runt om i Sverige. Och för att ge kontext då, så är det ju så att Sverige deltog ju liksom inte militärt under första världskriget, men ekonomiskt så slår det väldigt hårt. Regeringen inför ransoneringar på socker, kaffe, bröd, fläsk, smör och så vidare. Men i många fall så räcker varken liksom de här ransoneringskupongerna eller pengarna till, så att hunger och misär blir väldigt vanligt. 24 april då så samlas mellan 4 och 5 000 människor, uppskattar man, i Kramfors. Och då börjar man liksom lite driva runt och börjar ganska snabbt göra husundersökningar hos bönder i trakten. Så att man bryter sig in och man letar efter potatis och säd. Och i vissa fall så hittar man ju mindre förråd då, så man tvingade fram försäljning av den potatisen eller säden. Och i andra fall ingenting alls. Och så bryter man sig in i affärer och så vidare. Och det finns ett väldigt kul, men ett talande exempel då. Ett samtida tidningsreportage berättar att kronofogden då tar rygg på det arbetartågen. Och under en sån här husundersökning så kallar han dem för hundar. Ni beter er som hundar. Och då kan det vara värt att citera den socialdemokratiska dagstidningen i Ådalen då, som berättar att omedelbart efter detta yttrande hade han fått ett slag i ansiktet. Polismännen drog sig åt sidan och inspektionen fullbordades. Så det går vilt till.
Mm. Var arbetarna i Ådalen medvetna om revolutionen i Ryssland några månader innan?
Absolut, det var man. Partipressen rapporterade ju väldigt mycket om det. Så att man hade väldigt ofta, i nästan alla utrikespolitiska frågor, så hade man väldigt bra koll jämfört med vad jag känner att jag har nu för tiden.
Det märker man ju redan 1879, att folk läste ju tidningar och var orienterade om omvärlden.
Jag har inte lyckats hitta några vittnesmål just från Ådalen 1917. Det finns ju hur mycket som helst i Sveriges Radios arkiv, men just det finns det ingenting. Men det var ju oroligt, precis som du sa, i hela landet. Och det jag har hittat är intervjuer med folk som var med på Seskarö i Norrbotten, där väldigt liknande händelser utspelade sig ungefär samtidigt. Så vi ska lyssna på det nu.
Ja, Oskar Lindström, vilket år var det ni kom hit till Seskarö?
1910.
Vad hade ni gjort tidigare?
Då var jag på banan där.
Det här är från ett program som Sveriges Radio sände 1962. Fackföreningsmannen och sågverksarbetaren Oskar Lindström berättar om händelserna på Seskarö i maj 1917, då folk faktiskt svalt.
Englundsgubben, han sa att jag har inte en brödbit, och då var halva veckan gått, och då fick han inte förrän på lördagen igen då.
Men vad gjorde han när halva veckan har gått och han inte har fått bröd?
Han kom och tiggde utav andra. Han frågade om jag kan ge han en kaka. Jo, sa jag, nu kan du få en kaka av mig.
Men vi hade affär den tiden när de kom och tog.
Det här är Hulda Karlsson från Haparanda, intervjuad av SR Norrbotten 1987, då hon var 95 år gammal. År 1917 så stod hon i butiken när sågverksarbetarna kom.
De var hungriga. Och jag tittade på dem många gånger och tänkte, arma människor, hur länge ska de orka bära dessa bördor på sina axlar?
Problemet var inte att arbetarna inte hade råd. Det de saknade var ransoneringskuponger.
De ville betala, så de lämnade pengar. Men hur de vägde och så, det må vara hemskt. Jag missunnade dem inte det de tog, inte.
Var du rädd då? För de måste ha kommit instörtande i affären.
Nej, vi stod båda två, min man och jag, där och tittade på dem. Vi var goda vänner sen förut med dem.
Trots att de betalade för sig sågs de här tvångsköpen som något så allvarligt att nästan 500 soldater skickades till ön.
Men försökte de hindra er då från att ta bröd?
Nej, inte hindra dem oss.
I inslaget citerar man ur en Norrbottens tidning som rapporterat händelseförloppet.
Kaptenen kommenderade soldaterna framåt för att med bajonetterna skingra massan. Men då varje soldat hade 3-4 stycken arbetare framför sig, så vredo arbetarna gevären ur händerna på dem.
Men hur lyckas de med det?
Ja, de skruvar ut armen, de var kraftigare. Så. Jag tog en gevär utav det.
Ett gevär?
Ja.
Det här är Hugo Berglund, en av de som vred gevären ur händerna på soldaterna.
De förde vi då, hade folkets ut. De förde vi dit på vinden då.
Då hörde man befälets revolvrar börja låta och strax såg man två sårade.
Citat från tidningsrapporten igen.
En avväpnad sergeant försökte återtaga geväret men fick ett slag av en gevärskolv i pannan och måste släppa taget. Då såg man kapten Falk springa. Hans revolver var tom. Men i ett nu riktades två gevärsmynningar mot honom. Jag ger mig, ropade han och sträckte upp händerna. Och så hade en svensk kapten kapitulerat.
Sex arbetare ställdes inför rätta för händelserna. En av dem var Hugo Berglund som dömdes till 3 månaders fängelse.
Sen när ni kom hem ifrån fängelset, hur blir ni bemötta av folket där hemma då?
Ja, då blev vi bra mött.
Så ni kom hem som hjältar?
Ja då, det gjorde vi nog. Och inte hade vi skämmat för den inte.
Någon som har någon kommentar?
Jag har en liten grej som jag bara ska... Det är ju att man nu har infört värnpliktsarmé. Och det är ju ett problem också för att man planerar ju... Eller det finns liksom planer i de skandinaviska länderna för hur ska vi hantera intern tumult. För det känns ju 1917 som att det kan uppstå när som helst. Men man vet inte om man kan lita på värnpliktsarmén. För är en svensk värnpliktig beredd att skjuta en svensk arbetare? Och det tvivlar man på. Man kan liksom inte vara säker. Och här ser vi ju ett exempel på där de faktiskt vrider händerna i vapnen på dem och det löser sig ändå fredligt.
Vapnen ur händerna.
Ja, vapnen ur händerna. Precis.
Det finns ju en parallell här till unionsupplösningen 1905.
Mm.
När man sa att vi kan inte anfalla Norge för att det var ju en så stark opinion inom arbetarrörelsen, nej till krig mot broderfolket, och då insåg man att vi vet inte åt vilket håll soldaterna skulle rikta sina vapen om vi skulle försöka anfalla Norge.
Mm.
I samband med händelserna i Ådalen här så hände ju en annan grej i närheten på just 1 maj. Och det var att man i alla fall planerade ett fritagningsförsök av Anton Nilsson som då satt fängslad i Härnösand. Roger Johansson, vem var Anton Nilsson?
Anton Nilsson är ju känd för att ha lagt en bomb på ett fartyg med engelska strejkbrytare 1908 som hette Amalthea. Och det är ju en lång historia kring den här bomben som kanske inte passar in här eftersom den då utspelas i Malmö. Men hur som så lyckas man göra, man lyckas stjäla dynamit i ett kalkbrott och man lyckas till slut också genom, efter viss dramatik, göra en bomb. Och när den briserar så är det en engelsk strejkbrytare som dör. Wallace Dighton Claus, han heter Walter i alla polisprotokoll för ingen kunde stava till Wallace. Men den här händelsen blev väldigt uppmärksammad såklart. Anton anhålls faktiskt redan nästa dag därför att han var aktiv i Malmö norra ungsocialistiska klubb, alltså de lite radikalare socialisterna. Han har med sig ett avlöningskvitto som han tappar i den här ruddbåten som han hade använt för att angöra den här bomben på utsidan av fartyget Amalthea. Men det här blir en rättegång som går hela vägen upp till högsta domstolen och fastställs där. Alltså, man fäller 2 dödsdomar. Och det här blir en väldig opinionsrörelse. Det är inte så att man tycker kanske att bomber i allmänhet är ett bra medel att driva politik på. Däremot så man uppfattar de här unga männen som offer för sin egen bomb. Alltså i ett samhälle där man inte har rösträtt, man har liksom inga möjligheter att liksom uttrycka sig på det viset. Man tar in strejkbrytare från England, de här strejkbrytarna liksom skyddas då av polis. Då gör folk saker som kanske inte är så kloka. Och när opinionsrörelsen blir så stor också utomlands så att det slutar med att det är kungen som till sist går in och omvandlar de här dödsdomarna till livstidsdomar.
Och sen flyttades då Anton Nilsson till fängelset i Härnösand och där planerade sympatisörer ett fritagningsförsök den 1 maj 1917. Berätta.
Mm. Man har till och med satt en tidpunkt klockan 4 första maj. Och då skulle man ha släppt Anton Nilsson, han har stormat fängelset. Och man har ju en trupp inne på fängelset med någonstans 180-200 soldater från Sollefteå. Det som händer nu det är ju att det här liksom eskalerar ju rejält. Och till slut så telegraferar då statsministern Karl Schwarz, som då representerar Nationella partiet, Högerpartiet, till Ivar Wennerström, som var en väldigt populär vänsterriksdagsman för Socialdemokraterna i Ådalen. Och han kom dit och han lyckades då övertala de här arbetarna som låg beväpnade faktiskt runt fängelset att inte storma fängelset. Och Anton Nilsson kommenterar det i sin självbiografi med att den här gången var i alla fall statsministern en skicklig psykolog. Och det var nog tur för Anton att man inte stormade det här fängelset i alla fall.
Det finns ju massor med intervjuer med Anton Nilsson i Sveriges Radios arkiv. Han levde tills han var 101 tror jag.
101 och ett halvt år.
Tyvärr så har jag inte hittat något där han diskuterar just de här händelserna. Men det finns några klipp som jag har klippt ut från en lång intervju som gjordes i P1 1987 som jag ska lyssna på.
Hur känns det att fylla 100 år? Hur ska du fira det?
Ja, det känns lite krymigt ibland. Jävligt krymigt. Jag skulle nästan vilja ta en tablett och försvinna alltsammans.
Men varför det?
Jo, för sin andra minuten så är jag så upp i skyarna så då skulle jag vilja leva i 100 år till. Mm.
Den här halvtimmes långa intervjun i programmet Nattståndet i P1 växlar mest mellan trevande småprat, skvaller från Sovjetunionen och försök till politisk agitation från Antons sida. Men vid ett tillfälle så blir det plötsligt en annan ton i samtalet.
Vid Amaltea-incidenten så omkom ju en av strejkbrytarna.
Ja.
Har du dåligt samvete för det?
Nej.
Du har ju trots allt bidragit till att döda en människa.
Ja, men inte med god vilja. Jag kan ju inte hjälpa att han beslutar sig att komma hit till Sverige. Och när hamnarbetaren i Malmö trycker bladen på engelska hur sick krisen är här och så erbjuder de med sina fattiga hamnarbetarpengar fri resa hem till England, så står de bara och flinar och grinar åt oss svenskar. Hela räcket var fullt på Bamaltea ifrån fören till bak.
Men tror du inte att han hade en familj att försörja i England också? Han behövde pengar.
Kunde han tänkt på innan han reste till Sverige? Han har fritt val. Han har valt det. Han vill inte resa härifrån.
Du har aldrig ångrat det någon gång?
Aldrig någon gång. Jag har handlat rätt.
Anton Nilssons uppfattning av situationen där, 1908, var att det bedrevs ett krig mot svenska arbetare, säger han. Ett krig som han var villig att offra sitt eget liv i.
Hur känns det att få ett dödsstraff?
Jag väntade ett högt straff, så det gör vi. Stort käpp rak, liksom jag sitter nu långt här i stolen.
Men nog känns det någonting inom en om man hör sin egen dödsdom?
Det gjorde det inte ändå, utan jag var precis som jag skulle ställt mig för den argaste nationella fienden. Då skulle jag inte krypa till korset.
Vi ska stanna kvar i Ådalen men hoppa fram 14 år till 1931 till det som är den svenska arbetarrörelsens kanske kändaste händelse, skotten i Ådalen. Roger Johansson, det var det här du skrev din avhandling om. Var och hur vill du börja berättelsen?
Det här är 1931. Sverige har en väldigt instabil parlamentariskt läge. Där finns 10 regeringar mellan 1921 och 1932. Det är också en väldigt politisk polarisering. Sverige är det land i världen som har mest konflikter på arbetsmarknaden av alla länder. Man har ingen arbetslöshetsersättning till exempel. Och i det här fallet så är ju då arbetslösheten växande och monumentalt, speciellt i ett område då som Ådalen, som väldigt mycket bygger på trä och pappersmassa och så. Det som händer nu, det är egentligen en konflikt som många, många andra vid den här tiden. Alltså, arbetsgivarna kräver lönesänkningar och så går man inte med på det och så blir det blockad och så tar man in strejkbrytare. Direktören för Ångermanälvens stöveribolag, Strömberg, han avråder på det liksom tydligaste för det här. För att det här kommer bara eskalera och spåra över, menar han. Men Det är rätt uppenbart att Svenska Arbetsgivarföreningen, man vill ha en konflikt i Ådalen. Och isen försvinner ju från älven. Och då kan man ju också lasta den pappersmassa som har samlats under vintern. Och det gör man på ett fartyg som heter Milos. Och när de strejkbrytande då anländer till Ådalen den 12 maj så transporterar man dem vattenvägen till Milos då.
Var kommer de här strejkbrytarna ifrån? Är det svenska den här gången?
Ja, det är svenska strejkbrytare. Flera av dem hade ju varit i Halmstad 3 veckor tidigare i samband med Brädgårdskonflikten där man också satt in militär.
Vad händer då när strejkbrytarna kommer till Ådalen?
När man då börjar lasta den här pappersmassan på Milos den 13 maj så avgår det 2 stycken spontana demonstrationståg mot Milos då. Och så stormar man fartyget och man avbryter det här arbetet. Man hissar upp 3 stycken strejkbrytare som finns i lastrummet men flera stycken har liksom hoppat av fartyget, någon i älven och så och liksom försvunnit. Men man tar 4 strejkbrytare till fånga. Och så för man dem till torget i Kramfors där de får stå på en makadamhög och lova att aldrig mer bli strejkbrytare. Vilket de också väldigt klokt nog lovar. Men i samma ögonblick så rekvirerar då också landshövdingen, Stenström, militär. Och de här militärerna, de är samtliga stamanställda. Och när militären transporteras med tåg till det är egentligen Sprängsviken som ligger nere mot Lunde. Så berättar de militären eller befälen att, och det här är väldigt viktigt för fortsättningen. Att det man har att vänta här, det är att man kommer att bli överfallna av en väl organiserad militär trupp. Det är det man ska förväntas att möta.
De informeras om att det här är en krigssituation helt enkelt.
Det här är en krigssituation.
Och sen transporteras de då till strejkbrytarförläggningen. Vad gör de sen?
Man gräver helt enkelt skyttevärn. Och man placerar ut 2 stycken kulsprutor och 1 kulsprutgevär på taket till en av byggnaderna.
Vad händer sen dagen efter de har förskansat sig där? Så det blir en jättedemonstration helt enkelt.
Ja, och den är ju helt spontan. Ingen visste riktigt hur man skulle göra i arbetarrörelsen. Och då visade sig att det var transportsavdelning 40 som hade kallat till ett medlemsmöte i Folkets hus ifrån Folkets park. Och eftersom de var det enda som hade kallat till ett medlemsmöte så kom alla dit. Det var ju många 1000 personer som samlades, ingen vet riktigt, alltså mellan 3 och 9 000 personer. Och man bestämde att man skulle samla styrelserna i de olika fackliga organisationerna inne på Frånefolkets hus för att ta ett beslut om vad gör vi nu. Och då ropar någon, men vi går till Lunde så länge. När man kommer ner mot förläggningen på landsvägen så möts man av en ryttarpatrull. Och det är löjtnant Bäckman och sergeant Rask som rider mot demonstranterna och ropar halt, vägen är avspärrad. Men fick då något till svar att den här vägen, den är inte fridlyst. Så att man gick vidare. Och det här är 1931. Alltså man var uppvuxen på landet så man var ju inte rädd för hästar. Jag tror de flesta av oss stadsbor idag hade blivit ganska rädda. Men det som händer nu det är ju att den socialdemokratiska ungklubbisten sänker sin fana. Och då faller sergeant Rask av hästen. Och de första skotten avlossas där. Och då faller också de 2 första personerna. Det är August Wide som såras och det är Erik Bergström som träffas av 2 skott och avlider. Men det är ingen som förstår egentligen vad det är som har hänt. Alltså det är, folk tränger på, det är många människor och ingen kan föreställa sig att man skjuter skarpt. Så det här tåget det liksom fortsätter ner mot stuvarförläggningen där man skulle gå framför. Och där står då den militära befälhavaren, kapten Mesterton, och ropar halt i lagens namn, stanna, annars skjuter här skarpt. Och där händer ingenting då heller och då avlossar också kapten Mesterton 5 stycken pistolskott. Sen börjar skottlossningen och Den slutar ju då med att 5 människor avlider och 5 människor blir sårade.
Det som får stopp på dödandet är ju att en person ur demonstrationstågets orkester, Tore Alespång, blåser signalen för eldupphör i sin trumpet och skottlossningen upphör.
Annars hade det säkert varit liksom oändligt många fler döda, för att människorna kunde inte komma någonstans.
I SR och SVTs arkiv så har jag hittat flera vittnesmål från människor som faktiskt var med när allt det här utspelade sig. Vi lyssnar.
Det var så pass allvarligt så ingen läkare trodde ju att det skulle gå vägen inte. Jag låg ju på sjukhuset då i 2 månader. De trodde ju inte att jag skulle klara mig.
Det här är Oskar Berggren, en av dem som sköts av militären i Lunde. Här intervjuad i Sveriges Radio 1961.
Men var det en uppjagad stämning i tåget?
Nej, det var inte alls det.
Var det inte det?
Nej, det gick så långt mellan Frånö och Lunde.
De har tagit sig tillbaks till platsen där han träffades av skotten 30 år tidigare.
Täten var ju där nere i backen där nere, i kröken där. Och jag var här uppe vid Lindgrens villa. Jaha. Vid stenmuren här.
Oskar berättar hur kapten Mesterton skjutit de första skotten nere vid demonstrationstågets första led. Men hur han, precis som Eira Söderberg och Viktor Eriksson, som båda dog, istället träffades av kulsprute eld från soldaterna i skyttevärnen.
Eriksson och jag gick i sällskap till här neråt. Så han gick på min vänstra sida då. Så den kulan gick förbi bröstet på mig och i Eriksson. Rätt igenom Erikssons axel då, så han stöp och kastas direkt emot stenmuren där borta. Innan detta hände så sa Eriksson: "Hörde de skjuter visst skarpt, Oskar?" "Nej, du är tokig," tyckte jag. För jag hade motorluva på och hörde ju inte knallarna så väl.
Men just efter att han sagt det träffades Viktor Eriksson av en kula. Oskar ser hur hans vän blöder ymnigt och försöker förstå vem som sköt. Men han kan inte se soldaterna eftersom de ligger nedgrävda.
Då brände det till på mig. Och då tänkte jag att nu är det färdigt med mig också. Det första jag tänkte då, det var att jag skulle få träffa någon hemifrån som jag skulle få hälsa hem till familjen.
Med blodet rinnandes försöker han ta sig upp mot Folkets hus.
Den första jag träffade var en arbetskamrat. Då sa jag till han att vill du hälsa hem till frugan och lillgrabben? Ja, han bara tittade på mig. För att han fattade nog inte hur det stod till. För han var rätt så gammal. Då träffade jag en svåger till mig som tog hand om mig. För då var jag så färdig så då sjönk jag ihop.
Någon har ringt efter doktor Bark och ifrån ö möttes de upp. Men till ingen nytta.
Då hade han kört så fort så att alla hans grejer hade åkt sönder. Eller gått sönder i väskan. Vi fick vända och åka till Kramfors till mottagningen där.
I samma reportage från 1961 intervjuas Tore Alespång, ledaren för arbetarnas demonstrationsorkester och den som blåste eldupphör i sin trumpet och på så sätt fick slut på dödandet. Han berättar om händelserna just innan.
En av våra musikkamrater, han står och spelar men hade ingen som höll i noterna eller inget fäste på sitt instrument för noterna. Han hade tappat det och uppdrog det till en annan bekant och god vän som står och håller i noterna under tiden han spelar. Trots att det är kavlugn så står jag och tittar på hur den gode vännens hatt helt plötsligt åker på sidan. Och den rättades till utan kommentarer och stod på huvudskulten igen. Då började jag ana att det var fara och färde. Det sades och vi hörde i musiklarmet, trots det hörde vi att det talades om att det skjuts skarpt.
Men det här med hatten, vad var orsaken att den åkte på sned?
Det var kulor som passerade den. Den träffades säkerligen utav 2 kulor som borrade igenom hattkullen där. Och plötsligt så hör vi också hur en flicka eller kvinnan i fråga skriker. Och jag vänder på mig och ser då blodflödet ifrån flickan Eira Söderberg. Och då förstod jag att det var allvar och då slog vi av musiken och jag lät sedan signalen eldupphör följa.
Man har även intervjuat kommissarie Janne Sundin vid Sundsvallspolisen som också var på plats när skotten föll.
Och hur bedömde ni er uppgift? Ni som var, ska vi säga, på den andra sidan?
det har ju aldrig gått med strejkbryteri och strejkbrytare i Ådalen. Det är någonting absurt och fullständigt hopplöst att tänka sig att det ska kunna gå. Och det måste man säga att varje erfaren och initierad visste ju faktiskt att en sån idiotisk idé som att ta upp strejkbrytare till Ådalen, det var ju som en att direkt utmana till upplopp.
En av de som dödades var fabriksarbetaren Erik Bergström som blev 31 år gammal. 1995 intervjuade Olle Häger hans änka Astrid i ett program i SVT. Astrid beskriver hur Erik hade fått i uppgift att stanna längs med demonstrationståget och räkna hur många de var. När han var klar så sprang han för att ta sig längst fram i det kilometerlånga tåget.
Och så sprang han då och skulle fram i täten. Men då när han kom ner, det var en dubbelbjörk där, då fick han ett skott åt underlivet. Så han ramlade ner i ett dike där. Men då han hade kravlat sig upp, då fick han en salva utav kulsprutan istället. Allt ihop det där. Så han förblödde hos en familj där nere som hette, vad säger, Westin heter de. Så han låg inne där och förblödde han.
Under tiden så var Astrid på väg till demonstrationen för att leta rätt på sin make.
Ja, så jag gick ner över och hamnade bakom Söderbergs. Och mördare skrek de, och mördare stod de och sa. Och jag grät, för jag tyckte det var så hemskt, för jag visste ju inte då att han var skjuten inte. Och så hörde jag att det var alldeles som hästhovar som kom, men det var någon sån där granat de kastade ut som smattrade sådär liksom.
Alla började springa längs med vägen. De klättrar över ett högt staket och flyr in i ett hus.
Och då var det en som skrek åt mig, Bergström är skjuten.
Ja, det känns svårt att berätta, fast det är så länge sedan.
Men en granne sa, nej, det är en som heter Bergsten, inte Bergström. Så Astrid börjar gå hemåt igen, fortfarande oviss.
Jag gick fot om fot ända tön ifrån nu.
Visste du vad som hade hänt då?
Nej, men jag förstod. För de satt ut allihop när jag kom upp. Så jag ramlade ihop. Så de bar in mig på ett ställe där som en väninna jag kände. Då kom pojken och så sa han, mamma, ja, du har ju både mobben och mig, sa han.
Hur gammal var du?
Vad sa du?
Hur gammal var du då?
Jag?
Ja.
24 år.
Och du var med barn?
Ja. Jag ringde till sonen idag. Mamma, jag tycker inte du ska hålla på så där. Försök. Det går inte att glömma, sa jag. Det ska aldrig glömmas, sa jag. Det ska inte glömmas vad som har hänt. Det ska inte det.
När nyheten om vad som hänt i Ådalen, när den når resten av Sverige, vad är det som händer då?
Man kan säga att den här polariseringen fortsätter. Läser man Svenska Dagbladet och andra borgerliga tidningar så hävdar man bestämt att det var arbetarna som överföll militären och att de då försvarar sig tappert. Medan då arbetarrörelsen blev en väldig rörelse inom arbetarrörelsen helt enkelt. En av de största demonstrationerna någonsin ägde rum i Stockholm med kanske 150 000 deltagare. Men det var demonstrationer runt om över hela landet. Det var strejker på många orter, generalstrejker. Skolorna stängde i Kiruna och så vidare. Så att det här blev en väldig rörelse över hela landet. Så det här är en händelse som egentligen är en historisk vridpunkt i svensk historia. Och anledningen till det är ju då att vi har ju valet 32. Det är det som i efterhand kallas folkhemsvalet, men det visste man inte då. Mm. Men det sker ju också ett omtag inom Svenska Arbetsgivarföreningen. Alltså så att liksom, hemmaindustrin inser ju att det här, de här liksom jättelånga strejkerna, den här eskaleringen, det skadar ju oss. Och någonstans så mynnar ju det här till slut ut i Saltsjöbadsavtalet.
Vi ska prata lite om det senare också. I det här reportaget som vi lyssnar på från 1961 så säger man ju att händelserna i Ådalen markerade slutet på den epok där motsättningarna på arbetsmarknaden tog sig våldsamma uttryck. Men det visar sig inte vara riktigt sant, för här i Västerbotten så fortsatte ju striderna. Det är de så kallade Klemensnäskravallerna. Lovisa Broström, vad var det som hände?
Klemensnäs är ju ett litet industrisamhälle i Skellefteå kommun. Och här så börjar konflikten med att arbetsgivaren Scarino Söner vill sänka lönerna med 20%, och det är deras öppningsbud mot arbetarna. Och sen kommer medlarna med ett kompromissförslag på att sänka dem på 7%. Arbetarna går inte med på någonting av det här. Och när arbetarna strejkade så stängde arbetsgivarna fabriker och fortsatte att lasta ut lager med då pappersmassa. Men det som jag tycker är intressant här, det är ju hur de använde sina egna tjänstemän som strejkbrytare. Att tjänstemännen hade inte identiteten som löntagare eller arbetare, utan de solidariserade sig väldigt nära arbetsgivaren. Så där fick de ut och gjorde det här arbetet. Och det här eskalerar, och 1932 då på sommaren, 14 juli, så blir det att det är över 1000 personer som demonstrerar i den här lilla orten. Och här blev det också så att polisen inte sköt direkt mot arbetarna, men indirekt, och det var skott som liksom rekorserade. Och det är batonger och sablar och grejer. Alltså det är lite så Åsa-Nisse-stämning. Men det här ledde till alltså att så småningom så kom man överens, och det genomfördes lönesänkningar, men inte fullt ut på de här 20% som arbetsgivaren hade föreslagit. Så att här har man ju liksom en efterföljd till Ådalen. Man satte inte heller in militären här. Man sköt inte direkt på arbetarna. Det var uppenbart att det finns, liksom, det finns efterverkningar av Ådalen på det här.
Jag menar bara, det är så många paralleller. Just det här genomgående, så här, som lönesänkningar som triggar de här. Och så, nej, ni vill inte gå in med på lägre lön, då tar vi in de här som kan jobba.
Och det här är ju också säkert något som är rätt så provocerande. Och i synnerhet så tror jag i det här fallet också att just att det var tjänstemännen som gjorde de här grejerna, som jobbade på samma ställe. Så man tänkte att ja, men vi kanske har liknande intressen. Men det var ju också att det var, det här är också innan tjänstemännen organiserar sig själva fackligt. Det är innan TCO grundas till exempel. Och det gör ju också att tjänstemännen hade en annan roll och en annan position. Mm. Men precis som när Roger pratar om Ådalen, så är det här också en konflikt som leder upp mot Saltsjöbadsavtalet. Mm. Alltså bara några dagar efter skjutningen i Klemensnäs så är det också skjutningar i Söderhamn. Men det är de sista skjutningarna. Alltså på sommar 1932 så är det sista gången man skjuter mot demonstranter innan Göteborgskravallerna.
I Klemensnäs?
Ja, nej, i Klemensnäs och sen i Söderhamn, okay, några dagar senare.
I Sandarne?
Ja, i Söderhamn, i Söderhamn kommun.
Jaha, då har jag fel information här från Skellefteå museum.
Efter Ådalen så förbjöd man ju användningen av militärtrupp i Sverige i fredstid. Så att här är det ju poliser. Poliserna är ju liksom utbildade på ett annat sätt, och de har pistoler. De har inte kulsprutor och gevär.
Definitivt.
I Sveriges Radios arkiv så hittade jag ju ett reportage om Klemensnäskravallerna från 1966. Där man bland annat intervjuar Kalle Lindblom, som var mitt i händelsernas centrum. Hur blev du involverad i arbetarrörelsen, frågar journalisten. Jo, jag är ju född i Ådalen, svarar Kalle.
Där fick man väl nästan med modersmjölken den här politiska uppfattningen.
Han berättar också att det var anhöriga till honom som sköts ihjäl där året innan.
Det gjorde att när strejkbrytet började och utvecklas den i Klemensnäs, så anordnade vi protestmöten.
Enligt skildringarna var det ett tumult som trotsade all beskrivning, och det var våldsamma slagsmål med alla tänkbara tillhyggen.
Det här är baserat på det som skrevs i tidningarna där och då.
När demonstranterna närmade sig polisstyrkan vid fabriken säger ett vittnesmål vid rättegången att en polisman vände sig till sitt befäl och frågade: ska man inte få skjuta nu? När ska man då få skjuta?
Flera skott hördes och folkmassan ryggade tillbaka.
Men en av deltagarna, 22-årige Sixten Rönnqvist från Sävenäs, hade träffats i ena benet. Kulan hade gått snett uppåt och ut på ryggsidan.
Kalle Lindblom menar i den här intervjun att det fanns planer på en motattack av mycket större proportioner.
Det var en billast utav vägarbetare uppifrån Finnforsfallet där. Och de skulle ha dynamit med sig och det skulle bli allvarligare saker.
Det var alltså meningen att fabriken skulle sprängas
i luften? Ja. Och då har de naturligtvis en massa oskyldiga som satt emellan. Vi ropade ut allt vad vi kunde, att det var inte lönt att fortsätta längre, utan strejkbrytarna hade med en boxerbåt åkt ut över älven. Och då var det ju meningslöst att fortsätta.
Så det blev aldrig någon sprängning med vägarbetardynamit?
Nej.
I egenskap av kommunistisk agitator anhölls Kalle och placerades i häktet på polisstationen i Skellefteå. Men på natten så gick det rykten om att arbetarna planerade ett fritagningsförsök.
Och det gjorde att det, mitt i natten så blev vi väckt och blev skickat ner till Umeå.
Och här i Umeå, i rådhuskällaren, i det som hela mitt liv har varit en krog, låstes han in.
I källaren där så fanns det arrestlokaler för polisen. Det buras vi in.
Men kritiken mot händelserna i Klemensnäs kom inte bara från höger. Så här skrev till exempel Socialdemokratiska Västerbottens Folkblad om demonstrationen.
Det åstadkom och ingenting annat än ett våldsamt slagsmål som, om oturen varit framme, kunde ha fått mycket blodiga följder. Aktionen var meningslös ur alla synpunkter som har verklig betydelse för de i Klemensnäs strejkande arbetarna.
Men trots att man förlorade striden om lönesänkningarna där och då, så ser det i backspegeln annorlunda ut. Det menade Kalle Lindblom när han intervjuades 1966.
Vi fyllde en historisk uppgift där. För sen dess har det inte varit någon strejkbryteri i det här landet. Ådalen och Klemensnäshändelserna, det satte punkt för det organiserade strejkbryteriet.
Alltså, kan man sammanfatta det så att arbetarrörelsen nu har den politiska makten och att det är därför det inte behövs maktutövning på arbetsplatserna, på fabrikerna etc. Om man ska hårdra det?
Jag vet inte om man kan dra det så hårt, men man har väl visat musklerna lite grann. Och det här också som Roger pratade om tidigare, att det är väldigt mycket konflikter på arbetsmarknaden och det påverkar ju tillväxten och produktionen, vilket gör ju att det finns ett intresse av att lugna ner det här. Så att jag skulle bara säga att det har, men det är lite andra maktförhållanden på arbetsmarknaden.
Du viftade lite här, Isak. Det enda jag kan se här.
Ja. Nej, men jag håller med Louise att jag tror att det är att dra det lite långt. För kampen på arbetsmarknaden, den fortsätter ju, men den får ju något mer välorganiserade former genom bland annat Saltsjöbadsavtalet. Så det kommer aldrig till våld på samma sätt igen. Men det, man blir inte ointresserad av kampen om arbetet, så att säga.
Men man kan säga att sen efter Klemensnäs, så den så kallade svenska modellen träder i kraft där vi har med.
Nej, utan faktiskt inte. Alltså 33 så bryter den stora sjömansstrejken ut, som blir väldigt omfattande och ganska militant. Per Albin tänker ju starta ett husbyggeprogram 1934 för att få igång liksom ekonomin igen, och belönas med att det genast bryter ut en byggnadsarbetarstrejk. Det är då han liksom tänker, nu ska jag lagstifta om detta liksom, och alla sa nej. Va? Så att det här är inte på något sätt avgjort.
Okej, om vi flyttar fram lite till, jag vet att det var en stor verkstadsstrejk 1945, men efter det var det väl ändå ganska lugnt i många år?
Ett tag,
ja. För det jag har skrivit här i mitt manus, ni får rätta mig om jag har fel, men så skriver jag så här: det är lugnt i många år, men så den 9 december 1969 hände någonting som många här uppe i norr minns tydligt.
Ja, men det är bra.
Funkar det? Okej, men då kör vi inslaget.
En vild strejk har utbrutit i gruvan i Svappavaara, där 150 man la ner arbetet i morse.
Efter några dagar hade 5000 gruvarbetare vid LKABs gruvor i Svappavaara, Malmberget och Kiruna gått i strejk.
Det här är från en tillbakablick som Sveriges Radio gjorde 1980. Man har med massor av inspelningar som gjordes på mötena i gruvan.
Vi måste hålla ut, vi måste kämpa för att få vara människor. Tänk att man måste det 1969.
Det som orsakade strejken var införandet av ackordslöner. Arbetarna ville istället ha en stabil månadslön.
Vi har inga stora förtjänster. Jag själv, jag har 2100 i månaden. Är jag borta en dag så har jag inte det.
Men man protesterade också mot arbetsmiljön som man menade förstörde både ryggar och lungor. Gruvarbetaren Hadar Sandberg.
Det värsta av alltihop, det var ju att de införde dieseldrift under jord utan att tillfråga arbetarna och skapade den sämsta arbetsmiljö som har funnits under hela gruvhanteringens historia.
Men det intressanta med den här strejken var att den var vild. Det vill säga, det skedde under gällande kollektivavtal när det enligt överenskommelsen rådde fredsplikt. Så gruvarbetarna var nu i konflikt inte bara med LKAB utan också med facket, med LO.
Gruvarbetare, ska vi hålla förhandlingarna här i Kiruna? Ska vi hålla förhandlingarna i Stockholm?
Så här sa LOs dåvarande ordförande Arne Geijer.
För att fackföreningsrörelsen ska kunna göra en effektiv insats så är det nödvändigt att gruvarbetarna också återgår till ordningen vi får igång jobbet.
Men det var tydligt att bland många gruvarbetare så var förtroendet för facket förbrukat.
Hur kan vi tro på någon människa till exempel när vi inte kan lita på vårt eget förbund?
Vi talar om att återgå till arbete för förtroendets skull. Har vi något förtroende för de där paragraferna och de som topprider dem? Det är ju det som har gjort att vi har kommit ut i strejk nu i den här situationen.
Den vilda strejken varade i 57 dagar och den fick till slut resultatet att ackordssystemet avskaffades och månadslön infördes. LKAB menade senare att det här skadat produktiviteten, men arbetarna såg det som en stor förbättring.
Jag har alltid sagt att arbetarna förlorar aldrig på en strejk.
Det här är Harry Isaksson. När SR gjorde sin återblick på strejken 1980 så var han den enda från strejkkommittén som arbetade kvar i gruvan.
Det är ju en otrolig självkänsla det ger att fan man betyder någonting här. Det är det som är det viktiga i en konflikt.
Att få se vad ens eget arbete och kunskap gör för skillnad och vad som händer när man inte längre är med och bidrar.
För de fick inte ut inte en malmknota. Så fort de var och bänglade i apparaterna så körde de åt helvete. De här som hade lätt att fördela och var så jävla duktiga eljest. Ser du? Och bland annat, förstår du, en gubbe som var på mekverkstaden. Han var lite handikappad den där. Och han hade fått vara då springtjas åt de här jävla förmännena. När de ville ha kaffe så skickade de han och hämtade kaffe. Och då kom han och sa åt mig, du förstår Isak, sa han, när de där jävla kupparna kom och sa åt mig att gå och hämta kaffe så sa jag att jag kan inte ta med fan göra själv hädan efter. Förresten, ni kan ta ner en kopp åt mig.
Jag har egentligen bara en fråga om det här. Alltså, i min försök att ordna det kronologiskt i huvudet, kan man säga att det var ungefär här som den svenska modellen började knaka i fogarna?
Walter Korpi, forskaren, han sa att man kan beskriva tidsandan med ett enda ord. Sara Lidman, född i Missenträsk i Västerbotten. Hon hade ju rest omkring 1968 i Norrbotten om Vietnam och samtidigt skrivit boken Gruva. Och hon blev också TV2s reporter och den enda som blev inbjuden till det här stora strejkmötet i sporthallen. Dessutom skänker hon hela inkomsten från gruva, 10 000 kronor till strejkfonden.
Och får sparken.
Och får sparken naturligtvis, men så kan det vara. Nej, men du frågar om liksom betydelsen.
Ja.
Och då tänker jag så här, vad är det som händer runt om här nu? Alltså ofta liksom tänker man på studentuppror i Paris och så, men alltså det är heta hösten i Italien. Det är jättestora strejker i norra Italien. Det är en stor metallstrejk i Tyskland och det är strejker på bilfabrikerna i Frankrike. Alltså det här finns ju runt om. Och LKAB, det är ju statsföretags flaggskepp. Så att det här är liksom en spik rakt in i hjärtat liksom, på hela den svenska modellen skulle jag vilja säga. Men det blir också en vitalisering. Därför följden av detta blir ju då att Svenska Hamnarbetarförbundet bildas ju i mars 72 i Örnsköldsvik. Och det är Gunnar Norberg som är den första ordföranden som är boende i Lunde för att komma tillbaka till Ådalen. Det är städstrejken 74-75 i Borlänge. Det är Algotsömmerskorna som strejkar. Det är skogsarbetarstrejken 75. Alltså det här vänder upp och ner liksom egentligen på hela fackföreningsrörelsen. Och vad är det som händer nu? Jo, 74 kommer lagen om anställningsskydd, 76 medbestämmandelagen och 76 löntagarfonderna på LO-kongressen. Alltså, det blir också en vitalisering av hela den svenska fackföreningsrörelsen, men också en omtumlande tid för den svenska modellen naturligtvis.
Vi har ett nedslag kvar som vi ska hinna med här, och det handlar ju faktiskt om den absolut största strejken i Sveriges historia, och den skedde så sent som 1980. Den här händelsen har kommit att kallas för storkonflikten, och Lovisa Broström, berätta.
Ja, alltså det finns ju andra som också har kallats för den största strejken, som storstrejken 1909 och så. Så det är lite omdiskuterat vilket som är den största. Men storkonflikten i alla fall, det är liksom kulmen av ett årtionde. Precis som det här som Roger berättar om. Det har varit jättemycket konflikter. 60- och 70-talet är en ganska radikal tid. Samtidigt så har vi också en ekonomisk utveckling där vi ser oljekris, vi ser varvskris. De här gyllene åren som Sverige har haft efter andra världskriget. Helt plötsligt så börjar man ha lite problem här inom ekonomin. Och under slutet av 70-talet så ser vi också en lite av en ny anda. Socialdemokraterna förlorar makten 1976. Det är de här debatten om Pomperipossa-strejken och så. Nej, inte nu är jag så inne på strejker så att jag ska kalla allt för strejk. Pomperipossa-skatt ska det heta. Samtidigt så byter också Svenska Arbetsgivarföreningen, de byter ordförande. Och de får en ordförande som heter Curt Nicolin. Och han blir väldigt känd. Och han driver en väldigt hård linje under den här tiden. Och han driver då på om att man ska frysa kollektivavtalen trots att inflationen nu ligger på 10-15%. Och det här är ju inte jättepopulärt. Det här är ju precis som när vi tidigare pratat om när man sänker lönerna eller man inte har samma köpkraft, så blir ju folk som arbetar och lever på sina löner blir missnöjda. Men grejen är också att här så har vi ju haft under hela 1900-talet så har vi haft SAF och LO som har varit de två stora, liksom de som har drabbat samman kring de här frågorna. Men nu finns det också andra grupper som har växt, som har blivit viktiga och som känner att de har inte fått sina behov tillgodosedda. Det är kvinnor och tjänstemän som är rätt missnöjda över att LO och SAF har haft sån makt att bestämma över deras villkor. Så de kommer då med krav på minst 12% i löneökning. Det här blir de absolut inte bemötta med att de ska få det. Och LO-ledningen var egentligen beredd att kompromissa. Men man var så pass missnöjd att det utlystes en strejk då. Men sen så lockoutar arbetsgivarna ungefär 700 000 personer. Vilket gör att som mest så var 850 000 arbetstagare ute i konflikt.
Och lockout är ju då för de som inte är insatta när företaget inte tillåter icke-strejkande arbetare att återvända. Vad är syftet med det?
Alltså man kan tänka sig att strejker, det är ju för att man vill få igenom sina krav. Och fackföreningarna har ju ofta då sparat ihop pengar så de har en strejkkassa så de kan liksom ha en del av arbetarna som strejkar och liksom betala de löner. Om man lockoutar så liksom låser man ju ute arbetarna från sin arbetsplats, vilket gör ju att strejkkassorna, de töms fortare. Det är jobbigare för fackföreningarna. Och på det här sättet så tänker man att smärtan ska bli kort, det ska göra ont, men liksom man ska få slut på det fort. Så att lockout brukar ju ofta vara arbetsgivarnas svar på strejker. Men det här får ju enorma konsekvenser på det svenska samhället. Det är tv-kanaler som släcks ner, tunnelbanan i Stockholm står stilla, flygtrafiken stoppas, livsmedelsbutiker har tomma hyllor. Kungen vill vid ett tillfälle flyga utomlands, då får han be facket om lov för att göra det. Det är idrottsevenemang som inte kan ta betalt, dagspressen har liksom tomma sidor. Det är på tv-kanalerna är det bara nyheter som sänds, så det här påverkar ju hela samhället.
Strax innan den här strejken bröt ut så kunde man höra Janne Josefsson prata om den hotande strejken i Fredagstimmen i Sveriges Radio. Det var ett program som började med en helt bizarr låt.
Nu är det bara helgen som återstår för medlingskommissionen för att få LO och SAF att komma överens. Annars så är den största arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid ett faktum.
Det här är från den 11 april 1980. I studion så har man med en professor i socialpolitik som heter Walter Korpi som får frågan om något nytt håller på att hända med Sverige här.
Ja, jag fruktar nog att det är på det sättet att det är allvar den här gången.
Det, menade Walter, borde inte förvåna svenskarna.
Vi ska ju inte inbilla oss att det här med att hålla arbetsfred, att det är någonting som liksom är inbyggt i svenskarna för att vi har varit utan strejker under stort sett hela efterkrigstiden.
Tvärtom så var konflikt på arbetsmarknaden länge det Sverige var känt för.
Fram till mitten på 30-talet så var faktiskt Sverige världens ledande strejkland. Och sedan blev vi då under loppet av 10 år ungefär kända som arbetsfredens land, det vill säga efter 1945.
Och den radikala förändringen berodde, enligt Walter, på 2 grejer.
Den viktigaste förutsättningen för den här arbetsfreden tror jag har varit att vi har haft en arbetarregering, en socialdemokratisk regering. Det är det ena. Och den andra som har bidragit och hjälpt till här, det har varit det att vi har haft ganska bra ekonomisk tillväxt under efterkrigstiden.
Men 1980 så var arbetarrörelsens politiska makt borta. Regeringen var en koalition mellan Centern, Moderaterna och Folkpartiet. Och efterkrigstidens ekonomiska tillväxt hade stannat av.
Vi kommer att ägna det här morgonekot åt konflikten på arbetsmarknaden. Den här sändningen går ut över FM-nätet som vanligt fram till 7.45. Då stängs FM-sändarna av.
Under konfliktens första dygn togs 14 000 arbetare ut i strejk. Samtidigt gjorde arbetsgivarparten en lockout mot 12 000 arbetare. Och redan då var konsekvenserna så omfattande att det tog ekot en halvtimme att rabbla upp allt som inte längre fungerade. Så här rapporterade Sigrid Flensburg från gränsen mot Finland i Haparanda, där tulltjänstemännen var uttagna i strejk.
Köerna växer nu på bägge sidor om gränsen med långtradare som aldrig hann över. På svenska sidan står till exempel ett last med bilreservdelar. Köar på finska sidan gör också en lastbil med halvfrusna smältande småfisk till svenska minkfarmar.
Och i Stockholm rapporterade Per Andersson om sista turen innan tunnelbanan slutade rulla.
Du kommer inte ända hem?
Jag vet inte.
Vad ska du?
Till Bålmora.
Du måste alltså försöka ta dig mellan Slussen och Skanstull då?
Ja.
Gå?
Fråga inte mig. Ingen aning.
Men drygt 2 veckor senare så var det över.
Storkonflikten i Sverige är slut och nu börjar landet rulla igång igen. Men ännu kan det ta några dagar innan allt är som vanligt igen.
Här på sjukhuset i Umeå så hade operationerna stått stilla och köerna vuxit. Sverker Olofsson rapporterade.
På avdelningar som till exempel kirurgi och röntgen så räknar man inte med att hinna i kapp förrän till hösten.
Det blev den största konflikten på svensk arbetsmarknad. Och redan innan den bröt ut så sa Janne Josefsson så här.
Kanske är årets avtalsrörelse en föraning om hur 80-talet kommer att gestalta sig. Med uppslitande konflikter på arbetsmarknaden och skärpta klassmotsättningar. Då arbetsfreden och Saltsjöbadsandan som hållit i sig sedan 30-talet en gång för alla går i graven.
Ja, med facit i hand, gick Saltsjöbadsandan i graven 1980 i storkonflikten?
Nej.
Vad hände? Vad blev resultatet av allt?
Resultatet blev ju att de fick vissa löneökningar, runt 7% i privat och offentlig sektor. Men här kan man ju säga, när man pratar om Clemens Näs så förlorade de striden men vann kriget, så är väl här kanske motsatsen. Att man vann den här konflikten, att man fick ju igenom en hel del löneökningar. Men sen så har vi också en inflation som äter upp de här ökningarna på nästan 15%. Momsen på mat höjs. Socialdemokraterna lägger om skattepolitiken rätt mycket under 1980-talet. SAF drar ju också upp en ny politisk ideologi. Det drivs på för avregleringar och skattesänkningar. Så de här sakerna som Janne Josefsson målar upp kring att det ska vara väldigt mycket klasskonflikter under 1980-talet, det är ju heller inte någonting som faktiskt sker.
Men alltså, jag tänker på det, man hade nu visat att man hade på något sätt makten att stänga ner hela landet. Vad gjorde man av den makten sen?
Inte speciellt mycket. Det är mer som att det som skedde innan Saltsjöbadsavtalet är också som en form av så här samhällsanda, hur det utvecklas. Så nu har samhällsandan av olika anledningar vänt. Det ser man ju rent globalt också under den här perioden, där det är mer avregleringar, Och det är också en större konkurrens för arbetskraften. Det finns människor på andra ställen på jorden som också kan utföra liknande arbeten. Så man har inte samma förhandlingsposition.
Vi börjar ju nå slutet på den här historiska återblicken på arbetarrörelsen som började 1879 med Sundsvallstrejken och avslutades 101 år senare med den landsomfattande storkonflikten 1980. Vibeke Olsson, jag hade en fråga som jag hoppas vi hinner med. Jag tänker bara, alltså Bricken, din huvudkaraktär i 8 romaner tror jag.
Ja.
Jag tänker att när man skriver om en karaktär så lever man väldigt mycket i den personens huvud. Vad tror du hon skulle säga om hon på något sätt återuppstod 2026 och såg, vad ska man säga, vad arbetarrörelsen har åstadkommit och kanske lyckats med och misslyckats med?
Jag tror ju att hon å ena sidan skulle vara imponerad av det som man faktiskt har åstadkommit. Hon skulle vara imponerad av längre semester och bättre arbetarskydd och sådana saker. Och samtidigt så skulle hon vara oerhört bedrövad över hur man har lyckats från just 80-talet framför allt att slå sönder mycket av solidaritet och den här individualismen och satsa på det självideologin som ju tyvärr fick väldigt stort genomslag. Och idag skulle hon ju vara väldigt bedrövad och arg över det här hur man utnyttjar människor i många branscher. Men jag tänker ju på de här mer eller mindre livegna människorna i byggbranschen till exempel. Och att man inte har lyckats skapa en gränsöverskridande solidaritet att kämpa tillsammans. Det skulle hon ju tycka var väldigt sorgligt. Så det är dubbla känslor hon skulle ha.
Tack Vibeke Olsson, författare, Lovisa Broström, författare och doktor i ekonomisk historia, Roger Johansson, professor emeritus i historia och Isak Törnqvist, doktorand i historia. Det här programmet producerades av mig, Viktor Haris, och har du som lyssnat några synpunkter så kan du mejla mig direkt på victor.haris@sr.se. Tack och vi hörs.